Under den kommande halvtimmen sitter jag på Karpstigen igen och då vet stamlyssnarna att det är dags för Ebbe Björkman att fortsätta sin serie om poeten Gustav Fröding. Och det här är del 11. Förra gången så berättade du, Ebbe, om utgivningen av Frödings tredje diktsamling Stänk och flikar, som innehöll både hädelser och för den tiden mycket oanständiga rader. Och kanske av den moraliska majoriteten istället kallades för stank och fläckar. Men han frikändes och blev det en uppmuntran för den känslige poeten 1897 när han var 36-37 år gammal och bodde i Uppsala med sin syster Cecilia.
Ja, sen kom ju våren 97 och då började Fröding känna sig frisk, för han var ute och promenerade och stärkte sin fysik. Och så inköpte han 2 stycken hantlar.
Har du hittat på det här? Var han någon slags kroppsbyggare 100 år före kroppsbyggeriets och aerobicsens blomstring?
Jo, jag vill mena det. För de vägde 15 kilo var. Och han tränade där på Barngårdsgatan 9.
I Uppsala?
Ja, och Cecilia tyckte han så förskräcklig ut när han stod där med bar överkropp och dessa hantlar.
Gillade inte syster Cecilia Fröding atletiskt byggda herrar?
Jo, men inte när de hade bar överkropp.
Nej.
Och sen var det ju så att Fröding tittade sig ju ibland i spegeln och såg ju sitt ansikte där. Och då tyckte han att han såg gammal ut, för han hade ju ett skägg och det började att gråna. Och han rakade av skägget.
Det ska man inte göra, för då ser man åtskilligt löjlig ut. Jag har erfarenhet av detta.
Det förstår jag. Och det tyckte ju Cecilia också, därför att han hade, tyckte hon, ett väldigt vekt drag kring munnen.
Ja, man ser ju manligare ut med massa skägg i nyllet.
Ja, det tyckte Cecilia också, så skägget fick växa ut igen. Men då på våren 97 så fick han ju faktiskt kraft då. Genom att han hade stärkt sin fysik så började han arbeta med en ny diktsamling.
Mm.
Mm. Och den kallade han ju för Nytt och gammalt. Och han jobbade bra då på våren.
Mm.
Men så kom ju sommaren, det skarpa ljuset. Och då blev han återigen överfallen av begäret.
Efter damer eller efter alkohol eller efter båda frestelserna?
Nu var det ju det att han hade ju inte tillgång till några damer, så att det fick ju bli alkohol den här gången också. Så han återföll. Och nu var det ju så att på den där tiden det var ju Erik Axel Karlfeldt kvar i Uppsala. Och han var ju en mycket god vän till Fröding och han ville Fröding väl.
Det var Erik Axel, fast han själv väl var en mycket robustare och mera jordnära typ än Gustav Fröding.
Men han hade ju också bekymmer med psyket.
Hade han det?
Ja, vissa tider, särskilt under hans studietid.
Jaha.
Mm. Så han förstod väl det där med psykiska svårigheter. Så han hjälpte honom in på det så kallade akademiska sjukhuset där han fick ligga ett par veckor.
Fanns det bra läkare där för sådana åkommor som alkoholism på den tiden?
Det kan jag inte säga, men det fanns läkare i alla fall.
Ja.
Och där på sjukhuset fick han ju då besök av Ida Bäckman.
För den där lilla energiska kvinnan som redan hade kontaktat honom.
Ja, det var det. Hon var ju lärarinna nere i Åhus. Men hon var ju ledig på sommaren och då åkte hon upp till Uppsala och träffade hon Fröding. Och ja, jag måste nog säga det. Det var ju så att Fröding hade ju vissa idéer om reningsspel. Att man kunde rena sig på något sätt om vissa skabrösa ord gick igenom en annan människa. Och när hon kom dit där så gjorde han detta. Han hade ett reningsspel.
Och hon, han vräkte ut en massa könsord alltså.
Och hon reagerade inte så mycket för det. Men när de då hade gjort detta så tyckte de att de... Så tyckte väl Gustav att de kände sig så bra. Så då sa han, huruvida, ska vi inte lägga bort titlarna?
Det var så dags då faktiskt. Det hade de inte gjort tidigare alltså.
Så i fortsättningen så sa de du till varandra.
Jaha, ja, det var mycket enklare faktiskt.
Ja.
Och vad tyckte Cecilia om att få en rival i form av Ida Bäckman då? Fröding syster alltså.
Ja, jag vågar inte säga riktigt hur det var i början, men så småningom var hon inte alls nöjd med detta. Och vi kommer i framdeles så talande.
Testade han inte sitt reningsspel på systern?
Det är min uppfattning att han gjorde det, ja.
Alltså, vad har du för belägg för detta?
Belägg? Jag var ju inte närvarande.
Nej.
Nej. Men det var en gång när Fröding och hans syster Cecilia var inne i det rum där Fröding bodde. Och då var Ida Bäckman också där som gäst. Och så var det en gång så helt plötsligt kommer då Cecilia ut ifrån det rummet där hon var inne hos Gustav. Och då grät hon och var väldigt ledsen och mycket kraftigt påverkad. Så att någonting måste ju ha hänt där inne. Och då skulle jag kunna tänka mig att han utövade någon aktivitet där i form av ett reningsspel.
Fröding var ju ibland väldigt skuldmedveten. Offer för svåra ruelser. Gjorde han några förbättringsförsök?
Ja, det var ju så att han visste ju att han var ju slav under alkoholismen. Så att där på det här sjukhuset där han låg så tänkte han, sa han till sig själv, nej, jag måste ju försöka bättra mig på något sätt. Jag måste ju bli fri från det här med alkoholbegäret. Så jag ska starta en nykterhetsförening.
Det fanns några redan faktiskt.
Mm.
Hade han någon namn på denna förening?
Ja, Röda bandet.
Alltså, Blå bandet är ju en aktad nykterhetsorganisation.
Ja, men det här skulle heta Röda bandet. Mm. Därför det var ju så att det röda var ju liksom mer åt vänster där. Liksom Fröding kände sig var hemma, va?
Jaha. Hur länge varade denna organisation?
Ja, han hade ju tänkt att han skulle skaffa sig åtminstone 2 proselyter.
Mm.
Och då skulle han ge dessa personer varsitt rött band. Och de skulle ge honom ett rött band. Och sen skulle de fortsätta och tillsammans kämpa med att de skulle bli nyktra allt framgent.
Men efter någon vecka eller kanske månad kom återfallet förstås.
Ja.
Hur klarar de ekonomin där i Uppsala, Cecilia och Gustav Fröding? Fick han inte tillräckligt på sina 3 tidigare diktsamlingar?
Nej, det räckte inte. Och då var det ju så framåt hösten så tyckte nog Cecilia att det blev rätt bedrövligt. Och så sa hon, Gustav sa hon, om vi inte får in mer pengar så måste du ut i fattighuset.
Jaha. Men han kom aldrig till något fattighus, va?
Nej, därför de sa till Ida Bäckman att vi har inga pengar. Och då samlade hon ihop 1000 kronor. Hon hade ju goda vänner som var ganska förmögna. Och de fick in denna summa som de gav till Cecilia och Gustav.
Det låter lite idag, men 1897 motsvarar kanske ett par hundratusen.
Ja, det var i alla fall ganska mycket.
Ja, ja. Men han skrev fortfarande.
Mm.
Och jobbade på sina dikter.
Under hösten menar du?
Ja.
Ja, det gjorde han. Så att i december 97 så kom det ut en ny diktsamling som man kallade för Nytt och gammalt.
Den fjärde diktsamlingen, i hur många ex vågade Bonniers trycka den då?
4000.
Det var rätt mycket för en poesisamling faktiskt.
Ja.
Hur blev kritiken den här gången? Stänk och Flikar hade ju fått varierande kritik.
Ja.
Bland annat häftiga fördömanden.
Nej, den var ju ganska positiv.
Varför kallar han den för Nytt och gammalt?
Jo, diktsamlingen, som du mycket väl vet, bestod av 26 dikter. Och 22, de var nyskrivna då under 97, men några få då, fyra stycken, de var lite äldre datum.
Kan vi få ett prov ur denna fjärde diktsamling, Nytt och gammalt, Edvard Björkman?
Du har fått det tidigare, nämligen Dolores Tico Librals. Dolores, det var ju Emilia. Han trodde ju...
Emilia, det vill säga Gustav Frödings mor.
Ja.
Dotter till biskop Agard.
Ja, han hade ju den föreställningen att det hade kommit in något sydländskt blod i släkten.
Mm.
Därför kallade han modern då i denna dikt för Dolores Tico Librals.
Får vi höra en dikt ur den där diktsamlingen, är du snäll? Va?
Ja, det är ju det att det var ju så att Frödings sinnelag, det återspeglas ju i de här dikterna.
Mm-hmm.
Du har ju till exempel...
Men sinnelaget skiftade ju.
Han gjorde det. Du har ju till exempel en som... Där han var väldigt upprorisk och stark.
Mm-hmm.
Och det vet du mycket väl att det var i dikten Vinghästen.
Mm.
Mm. Och så var det ju dikter alltså där han var nedstämd och dyster. Och det var ju en vårmorgon och en majvisa.
Mm-hmm. Vad får vi höra av Frödings dikter här? Vinghästen kanske?
Vinghästen. Ja, där kommer faktiskt idéer fram och tankar som påminner om hans idéer och tankar i Stänk och Flikar.
Mm-hmm.
Han skriver så här: min vers vill följa sina egna lagar och egenvilligt vara vild och yster. Min vers vill fabla när min vers behagar, tala sanning när min vers det lyster. Min vers vill ut bland folk med nakna lekar, där frihetsvind förjagar dumma domar. Min vers är hänsynslös. Min vers förnekar var dräkt, vart stängsel, varje dörr med bommar. Min vers trivs uselt där om lov det frågas, där lydnad viskar och där budord mumla. Min vers vill våga det som ej förvågas och tumla fram där ingen alls får tumla.
En ganska upprorisk Gustav Fröding alltså.
Ja.
Sen var det ett par dikter som hade väldigt positiva titlar. Sa du att den hette En majvisa, där han inte alls var så kavat utan snarast deprimerad?
Just det. Han var nedstämd och dyster.
Hur går en majvisa då?
Vill du höra det?
Ja, tack.
Mm. Nyss fåglarna sjöng upp på nytt om vår. Nytt hopp gav den lyckliga låten. Men mig som åter vid fönstret står, i halsen sitter gråten. Nu blommar all världen, sommaren drar in, bland ljusgröna dungar och gärden. All världen är skön, all världen är min, och jag är en son av all världen. Och törnros röd lyser morgonsky, och morgonens dimmer sig lyfta. Världen är ung, världen är ny, och ändå så vill jag snyfta. Till morgonen kommer för klar, för snar, för friska dess dagdroppar dugga. Det lyser för ljust på den som var för nyss i dödens skugga.
Ebbe Björkman läste Gustaf Frödings dikt En majvisa. Jaha, och han var ganska produktiv under de här åren 1896 och 97. Mm. Trots sina återfall i spriten. För att jag vet att hans femte diktsamling, kom den redan 97 eller?
Ja, han hade tänkt det.
Jaha.
Men det blev ju, ja, kanske på grund av Bonnier eller på grund av honom själv, fördröjt till maj 98 då den kom ut.
Vad hette den då?
Jag vet inte mycket väl.
Var det Gralstänkt?
Ja, det var det.
Jaha. Och Graal är någon slags helig skål, eller hur? Du är ju ibland så bibelsprängd, Ebbe Björkman, så man tror att du inte är odontologie utan teologie doktor. För jag tenterade ju på Graal.
Varsågod.
Ja, berätta vad det var.
Graal påstår man ju att det var ju det kärl, den skål som Josef av Arimatea samlade upp Jesu blod när han satt där på korset.
Var Josef, denna Josef, en av de 12 lärjungarna?
Ja, det var han. Ja. Och det var inte vem som helst. Han var rådman.
Nej, men lärjungarna var fiskare i Genesarets sjö. Det vet jag med bestämdhet.
Inte Josef. Nej. Av Arimatea. Han var rådman. Mm-hmm. Han tillhörde socialgrupp 1.
Ja, jaha.
Ja. Och, men jag har forskat alltså i de här evangelierna, i alla 4 evangelierna. Och där står ingenting om att Josef av Arimatea samlade upp blod från Jesu kropp. Utan det står helt enkelt det att Josef av Arimatea gick till Pontius Pilatus och frågade om han inte kunde få ta hand om Jesu kropp som hängde där på korset. Och det var kanske en hygglig man, denna Pontius Pilatus, som sa varsågod, sa han. Och han tog den och han lindade in honom i något lakan där och la honom i grottan och puttade för en väldig sten så ingen skulle kunna komma åt dem. Det står ingen...
Så att han kunde återuppstå på den tredje dagen.
Ja. Men det står ingenting om detta kärl.
Nej.
Men detta har kommit fram alltså under, ja, det var väl under riddartiden, då man hade den föreställningen om att detta graal, som ju är det kärl som hans blod har samlats upp i. Men vad man kan säga är ju det att detta kärl, graal, är ju det kärl som användes vid den första nattvarden, där han utdelade nattvarden till lärjungarna. Sen påstår de ju då under riddartiden att denna Josef av Arimatea, han skulle ha tagit det där kärl. Jag vet inte var han hade stuckit iväg, men som jag påstår att det var till England och där skulle det ha varit kvar.
Det romerska Britannia.
Ja, Britannia. Och där skulle ha sedan förvarats hos en konung som du kallar för fiskarkonungen.
Jaha.
Ja, men var Graal finns vet man inte. Ingen har hittat Graal.
Men Wagner och andra har väl anspelat på Graal i operor och liknande.
Lohengrin, ja.
Ja.
Mm. De letade ju efter Graal, men de hittade ju inte Graal.
Nej.
Men Fröding har ju liksom i sin fantasi haft Graal som liksom någon slags förebild när det gäller att skapa en ny diktsamling som man kallar för Graalstänk. Han menar ju det att Graal, det finns ju i allting. Det vill säga godheten finns i allting.
Något heligt finns i allting.
Ja,
det låter som panteism, att Gud finns överallt.
Ja.
Men det där hade han väl med i sin första diktsamling, i en dikt som väl hette En fattig munk från Skara, va?
Ja, det kan man nog säga. Fast han funderade ju också på det här med gott och ont.
Mm.
Och det kommer ju också fram i denna diktsamling Graalstänk. Och eftersom du drar upp det där En fattig munk från Skara, så kan man ju läsa en strof där som talar om gott och ont. Och Fröding skriver så här, och det skrev han ju ganska tidigt, för det var ju hans första diktsamling. Han skriver så här: den gode, han är väl ej så god som själv han tror i sitt övermod. Den onde, han är ej så ond ändå som själv han tror när kvalen slår. Ty skall du ej mycket berömma, ej mycket häckla och döma. Så att han funderade väldigt tidigt om ont och gott. Och det gör han ju också i den här diktsamlingen Graalstänk.
Mm-hmm. Kan du ge några exempel på det? Jag är väldigt ivrig att få höra en av de mest kända Fröding-dikterna som handlar om hans om kärlek. Men det där med gott och ont, var kommer det fram?
Ja, gott och ont kan vi väl ta först.
Ja.
Och han menar det att Graal, det vill säga stänk utav Graal, stänk utav det goda finns i allting. Och så står det så här: Graal är i järvt, Graal är i fritt, Graal är i kärvt, Graal är i blitt. Men det räcker ju inte med det. Allting som är inom sitt skal en gnista bär som stänk ifrån Graal. Något är skönt och i en lus och i ett grönt blad bak ett hemligt hus.
Det var ju nästan lite burlesk faktiskt, men det kunde han ju vara också, Gustav Fröding. I den här femte diktsamlingen, Graalstänk, fortsätter Fröding med amorösa antydningar även i den.
Ja, visst gör han det. Han funderade också mycket med det där med äktenskap och barn. Han skrev dikter om detta. I en dikt som han kallar för En ariers hustruvisa spekulerar han i detta. Den låter så här: min hustrus lockar mjuka, det är om mitt behag, mig gjorda till att bruka till ögon lust var dag. Min hustrus läppar fina, det räcker fram en god och ädel dryck till mina, därav jag dricker mod. Och djupt mig är att ljuva min unga hustrus bröst, den livets ädla druva, min son till mat och tröst. Och som ett vårregn bliver till fröjd för landets mark, min hustrus famntag giver mig vällust ljuv och stark.
Det där var väl en dröm för skalden, för han hade ju aldrig någon hustru. Och han brottades väl inte bara med alkohol utan också med sina känslor av synd och skuld och skam. Kom det också till uttryck nu i Uppsala?
Ja då. För andra gången så anmälde han sig själv för sedlighetsbrott. Han skrev till polisen om detta. Men de kände ju till Gustaf Fröding. De visste ju hur han betedde sig. Så att de tog inte upp det där, utan den där skrivelsen, den hamnade direkt i papperskorgen.
Ja, poliserna var väl inte vana vid att någon anmälde sig själv för sedlighetsbrott, kan man tänka. Men försökte han då inte provocera fram någon annan typ av straff när han nu ville, hade sån ruelse att han ville bli plågad?
Jo då, när inte det här fungerade med anmälan så tänkte han att han skulle försöka på ett annat sätt. Och det var ju den här historien med jätten. En dag när han var ute och gick på stan så fick han se en stor växtfigur som gick där. Och det där var ju faktiskt en mördare, men det kunde ju inte Gustaf Fröding veta. Nå, i alla fall tänkte han, om jag går fram och klämmer till honom riktigt ordentligt så slår han nog ner mig och då får jag straff. Så han stack fram till den där jätten och smällde till honom i ryggen allt vad han kunde. Men jätten, han bara vände sig om, tittade på Fröding, kände igen honom, log och lyfte på mössan och gick därifrån.
Vilken godmodig och tolerant jätte till mördare det var då.
Ja. Men Fröding hade ju annat att brottas med. Han hade ju sina fobier. Vi har tidigare talat om den så kallade agorafobin. Torgskräcken, han ville ju inte gå ut och visa sig för människor. Men han hade också en annan fobi, nämligen höjdskräck. Akrofobi, som man säger.
Där nere i Grekland.
Ja.
Jaha, vad gjorde han då?
Jo,
gick han upp i domkyrkan och satte sig på tornspiran eller vad då?
Nej, han gick inte upp i domkyrkan för det var så många trappor, förstår du. Nej, han gick ut på fönsterblecket där på Barnhusgatan 9. Han bodde ju 3 trappor upp och så gick han ut och ställde sig där och glodde ner på gatan. Och då skulle han, dels så skulle han träna sig mot den här akrofobin. Och dels så skulle han straffa sig själv. Det där tyckte ju naturligtvis Cecilia var förfärligt och obehagligt. Därför att han kunde ju ramla ner och slå ihjäl sig.
Lyckades syster Cecilia få in honom oskadd?
Ja, hon lockade in honom varenda gång så att han klarade sig. Men nu var det ju inte bara det där, utan under hösten då. Då 98, sen hösten, så blev han allt mer och mer besvärlig och oregerlig. Och han hade en läkare, en mycket framstående läkare faktiskt, som hette, han var professor, Hjalmar Örvall hette han. Och han skrev, Cecilia fick honom att skriva ett intyg om att han skulle ha en vård. Han skulle ha vård alltså på sinnessjukhus. Och så blev det. För den 28 december 98 så transporterades Gustaf Fröding till Ulleråkers hospital. Och där skulle han stanna i över 6 år.
Ända fram till 1905.
Ja.
Ja, och om skaldens vidare öden och dikter får vi tala om nästa gång. Tack, Ebbe Björkman.